بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Fortsätter att gå igenom Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah av al-Imam al-Kabir ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala. Och boken handlar om paradiset. Och vi kom till kapitlet som handlar om den största belöningen i paradiset, vilket är att se Allah ta'ala. Och vi sa att det här är någonting som har bevisats både av Koranen och av hadifer, profeten a.s. och sahaba, och på alla möjliga sätt är det bevisat. Och hadifen är otroligt många. Mer än 25 sahaba har berättat hadifer för profeten a.s. där han bevisar att de troende kommer att se Allah på domedagen. Så haditherna går inte att tveka på, utan det är något som de troende måste acceptera. Men vi nämnde att det finns folk av innovation som har gått vilse i islam och säger att man inte kan se Allah i nästa liv. Vi är alla överens om att man kan inte se Allah i det här livet. Man kan inte se Allah i det här livet, men man kan se honom i nästa liv. Och vi fortsätter att gå igenom vissa hadither. Egentligen så skulle man kunna säga att det vi sa förra veckan räcker. Alltså argumenten knäcker. Alla verser från Koranen, de haditherna vi nämnde från Bukhari och Muslim. Men de här haditherna som vi ska nämna idag, de är så starka och innehåller så mycket fawaid, nyttor, att jag kan inte hoppa över dem. Utan vi tar några av haditherna. Författaren generellt talar om det här ämnet och nämner bevis i 60 sidor. 60 sådana här sidor, fulla med bevis. Hadither, bara hadither och verser från Koranen. Men vi självklart förkortar som vanligt. Ja. I Bukhari och i Muslim så berättas det från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att ett folk under profetens tid sallallahu alaihi wasallam frågade: "Ja Rasulullah, ska vi se Allah på domedagen?" Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Ja. Har ni svårt att se solen under middag när det är klar himmel?" De sa nej. "Har ni svårt att se fullmånen när det är klar himmel?" De sa nej. Och han sa: "Lika klart och tydligt kommer ni att se Allah på domedagen." Och så sa han: "När domedagen infaller så kommer det att ropas ut: låt varje nation följa det som de brukade dyrka. Så alla de som dyrkade statyer och avgudar kommer att följa dessa statyer och avgudar till elden." Och det sades i en hadith från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Och det är alltså samma berättelse. Det här är en mycket lång hadith. Den kallas för hadith al-Shafa'a. Mycket stor hadith som berättar om vad som hände på domedagen. Några av de saker som hände. Att det kommer sägas just i samma tillfälle här att Allah, det kommer sägas till folk: skulle ni inte acceptera, eller är ni inte nöjda med att han som har skapat er, han som är er en herre, kommer att låta varje människa följa det som han dyrkade i det här livet? Är det orättvist? Folk säger nej, det är rättvist. Så varje folk kommer att följa det som de brukade dyrka i detta liv. Så vissa kommer att följa. Och här kommer Allah att göra, så kan man säga, yumethil. Det kommer att se ut som vissa saker. Alltså en shaitan kommer att ta skepnaden av Jesus. Och en annan shaitan kommer att ta skepnaden av Uzair och så vidare. Och kommer att leda dem som dyrkade dem till helvetet. Och de som dyrkade solen kommer att följa solen och månen och så vidare till helvete. Och sen så sade han, vi går tillbaka till första hadithen. Ja. Och ingen annan kommer vara kvar förutom de som brukade dyrka Allah och Ahlul Kitab, folket av boken, judarna och kristna. Och då kommer man att säga till judarna, vem brukade ni dyrka? Då kommer de att säga, vi dyrkade Uzair ibn Allah. Uzair, son till Allah. Och då kommer det att sägas, ni ljuger. Allah har ingen partner och han har ingen son. Vad vill ni ha för någonting? Och då säger folket, vi är törstiga herre, ge oss någonting att dricka. För ni vet, på domedagen så kommer solen nära. Och folk står utan skydd under solen i en väldigt, väldigt lång period. Det sägs att domedagen är 50 000 år lång. Så folk står otroligt länge och svettas och svettas. Så det första de önskar sig är vatten. Och då kommer det att pekas att ni kommer inte få någonting, utan driv dem till elden. Och när de kommer fram till elden så ser de den som en synvilla, som vatten, alltså som en synvilla. Och de ser hur elden liksom förgör sig själv. Alltså den är så het att den, allt som finns där i bara förgörs och brinner upp och går, tas sönder liksom, bit för bit. Och sen kommer man att kalla på de kristna och säga, vad dyrkade ni för någonting? Då kommer de att säga, vi dyrkade Messias, Guds son. Och då kommer det att sägas, ni ljuger. Allah har ingen partner och ingen son. Och då kommer frågas, vad vill ni ha? De kommer säga, vi är törstiga herre, ge oss någonting att dricka. Och då kommer det att pekas att de ska föras till helvetet. Och de kommer att se helvetet som en synvilla. Och sen kommer de att kastas där i. Tills det inte finns någon kvar. Förutom de som brukade dyrka Allah Ta'ala. Och här kan det vara värt att nämna att det fanns ju de som dyrkade Allah av Jesus följeslagare och av Moses följeslagare. Och de kommer självklart att stanna kvar. De dyrkade inte Jesus eller någon annan människa, utan de dyrkade endast Allah. Utan de som fördes till helvetet är det folket som gick vilse efter Jesus och efter Uzair och efter Mosa och så vidare. De som gjorde kyrk, det är de som tas till helvetet. Och då, när endast muslimerna står kvar, då kommer Herren Azza wa Jal och han kommer säga, varför går ni inte iväg så som folk har gått iväg? Och då så säger folket, vi väntar på våran Herre, vi har inte sett honom än. Och då så säger Allah, skulle ni känna igen honom om ni ser honom? De säger, vi har ett tecken som vi har blivit lovade, ett igenkännetecken. Om vi ser det kommer vi att känna igen honom. Och då så frågas det, vad är det här för tecken? Då så säger de, han kommer att visa sin säk, sitt ordagrant smalben, men det finns ett annat ord för det. Ja? Skenben. Att han kommer visa sitt skenben. Och när de säger det här kommer Allah Azza wa Jal att visa sitt skenben. Och alla kommer att falla ner i sujud framför Allah Azza wa Jal. Förutom ett folk som kommer få deras ryggar som järnplattor. Huvudet och ryggen kommer bli som en järnplatta. Och varje gång de vill falla ner i sujud till Allah kommer de att falla ner på ryggen, på nacken. De kan alltså inte falla ner i sujud. Varför? Jo, därför att de kallades till bönen när de var i ett friskt tillstånd. Och den här händelsen har nämnts i Koranen, i surat Nun. وَيَوْمَ يُكْشَفَ عَنْ سَاقْ وَيُدَعَوْنَ إِلَى السُّجُودْ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. Den dagen då Allah visar sitt skenben och folk kallas, eller folk kommer automatiskt när de ser Allahs storhet att falla ner i sujud. Då finns det ett folk som inte kommer klara av att göra det. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّ. De kommer stå med förnedrade blickar och vara förödmjukade. Varför? وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. De brukade kallas till bönen när de var friska. När de klarade av att gå till bönen, men de gick inte och bad. Och det sägs i den andra hadithen att de här människorna, det är hycklarna. De som bad för att visa upp sig bara. De bad inte för Allahs skull, utan de bad bara för att visa upp sig för andra människor. Och sen kommer de att lyfta på sina huvuden. Allah säger, lyft på era huvuden. Och då kommer folk att få ljus. Beroende på hur mycket gärningar de har gjort. Vissa får lika mycket ljus som ett berg. Ett stort berg som de har framför sig av ljus. Och vissa kommer få mindre än så. Vissa kommer få som en palm. Och vissa kommer få mindre än så. Och den personen som får minst ljus är en person vars stor tå kommer att lysa. Den kommer typ lysa ibland och slockna ibland. För han hade inte gjort lika mycket goda gärningar som de andra. Och då, och vi hoppar mellan alltså liknande hadifer här. Det är samma hadif fast det har nämnts av olika sahaba. Då kommer de här människorna att gå mot El-Jasr. Allah kommer lägga ut bron över helvetet. Alla som ska till paradiset måste ta sig över den här bron som finns över helvetet. Och den här bron är väldigt smal. Och den är väldigt hal. Och det är väldigt mörkt. Elden är inte någonting som lyser upp. Det har sagts av sahaba att elden är svartare än kära. Alltså elden i nästa liv. Och den är 69 gånger varmare. Och det är mörkt. Det är därför man behöver det här ljuset. Och där kommer hycklarna att säga, ge oss från ert ljus. Men när de kommer till det här stället, till bron, då kommer ljuset, deras ljuset kommer att slockna. Och de kommer att falla ner i helvetet. Så som de försökte lura alla i det här livet, kommer de själva att bli lurade på domedagen. Och få för det de gjorde. Så man kommer att lägga ut den här bron. Och folk kommer att ta sig över den här bron. I enlighet med deras iman. Och bron har också krokar som liksom är vassa och som, vad kan man säga, stora taggar på ett träd som för ner de som ska i helvetet. Och de troende kommer att ta sig över bron beroende på deras gärningar. Vissa kommer att ta sig över bron på ett ögonblick. Andra som en blixt, snabba som en blixt. Andra som vinden. Andra som fåglar, andra som är snabb ryttare och andra som är snabb häst. Vissa kommer att klara sig och andra kommer att falla ner i elden. Och profeterna kommer den dagen att stå vid bron och säga Allahumma sallim sallim, Herre, rädda, rädda. Och den här mannen som hade så lite ljus att det bara löser upp på tårna är den sista som kommer att typ krypa över. Och hans fötter och händer kommer ibland att ramla ner och brännas av elden. Tills det att han tar sig över den här bron. Ja. Och sen kommer han att tacka Allah att han tog sig över den här bron. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att det finns ingen som är mer mån om sina bröder än ni på domedagen för att de ska få deras rättigheter. Alltså de som har ramlat ner i elden. För det finns vissa muslimer som kommer straffas i elden för vissa gärningar som de har gjort. Så muslimerna kommer att, de som har blivit räddade, kommer att känna för de här människorna och välja att de ska räddas från elden. Och då kommer de här troende att säga, Herre, dessa människor brukade fasta med oss. De brukade be med oss och de brukade göra hajj med oss. Och då kommer det sägas till dem, ta ut alla som ni känner igen från helvetet. Och då kommer de här människorna att skyddas från elden tills det att de tas ut. Och de är otroligt många. Och vissa av de här människorna blev brända upp till smalbenen. Andra till knäna. Och då kommer folk att säga, Herre, det finns ingen kvar. Och Allahu alam, så är det änglarna som tar ut dem från elden. För de troende kan inte ens komma nära elden. Men att det är de här människorna som tas ut från elden. Och då kommer Allah att säga, gå tillbaka och ta ut den som har så mycket som en dinar, alltså ett, typ ett mynt, av tro i sitt hjärta. Och då kommer de att ta ut massor med människor. Och då kommer säga, herre, det finns ingen kvar som har dessa, denna egenskap. Och då kommer Allah att säga, gå tillbaka och ta ut den som har hälften av en dinar av gott i sitt hjärta. Och då kommer folk att gå tillbaka, eller de kommer gå tillbaka och ta ut massor av människor. Och då kommer de att säga, herre, det finns ingen kvar. Och då kommer Allah att säga, gå och ta ut den som har så lite som ett senapskorn av gott i sitt hjärta från elden. Och då kommer de att ta ut dessa människor. Och då kommer de att säga, herre, det finns ingenting gott kvar i elden. Det finns ingenting gott kvar i elden. Och då så sa Abu Sa'id, som berättade hadithen, om ni inte tror på mig, så läs Allahs uttalande: Inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Att Allah låter ingen lida än så mycket som ett senapskorn, senapskorns vikt av orätt. Och varje god gärning fördubblar han och skänker den som gör den goda gärningen en rik belöning. Så Allah kommer inte förtrycka en människa, om det så är vikten av ett senapskorn på domedagen. Om du har gjort så mycket gott kommer du att finna det på domedagen. Surat An-Nisa, vers 40. Och då kommer Allah att säga, änglarna har medlat, profeterna har medlat och de troende har medlat, alltså för dem i elden. Och det finns ingen kvar förutom Arhamur Rahimin, den mest barmhärtiga. Och då kommer Allah att ta ut en näve från elden, ett folk som aldrig har gjort någonting gott. Och de har blivit uppbrända av elden och de kommer att slängas in. De kommer slängas i en flod i paradiset. Och där kommer de att renas och de kommer att typ, kan man säga, växa upp på nytt. Och så liknade han det här med hur en slags växt växer upp. Och folket av paradiset kommer att känna igen dem. Och de kommer att, Allah, de kommer säga till de här människorna, dessa är utaqa Allah, alladhina adkhalahum Allahu al-janna bighayri amalin amalu. Det här är de som Allah har räddat och tagit in i paradiset utan att de har gjort någon god gärning. Och sen kommer det sägas, gå in i paradiset. Vad ni än vill ha där i kommer ni att få. Och då kommer de här människorna att säga, herre, du har gett oss det som ingen annan har fått av mänskligheten. Och då kommer Allah att säga, ni har någonting ännu bättre än detta. Och då så säger de, herre, vad är detta för någonting? Och då säger Allah azza wa jall, att jag kommer vara nöjd med er. Och jag kommer aldrig mer att vara vred. Jag kommer aldrig mer vara ilske eller arg över er. Och den hadith finns i Sahih Bukhari. Och det kan vara viktigt att nämna här, att vad menas med ett folk som aldrig har gjort någonting gott? Det kan misstolkas. Man säger så på arabiska och jag tror även på svenska, att det finns inget gott i den här människan. Men det betyder inte att han är 100% ond. Utan människan, det betyder en människa som har gjort mycket dåligt. Men självklart, för att komma in i paradiset måste han vara muslim. Och det har nämnts i vissa hadith att de här människorna har sagt la ilaha illallah. Och ändå beskrivs de med att de inte har gjort någonting gott. Och så vidare. Men självklart så har de gjort någonting gott. Men att de har gjort så mycket ont. Och man kan säga så att den här personen finns inget gott i. Men det finns någonting gott i alla människor. Men vad som menas är att det finns så mycket ont i den här människan. Så alla som kommer in i paradiset har sagt la ilaha illallah. Och det här kan vara människor som har syndat otroligt mycket. Det kan vara människor som har typ blivit muslimer och dött utan att hinna göra goda gärningar, kanske syndade och så vidare. Folk som inte kände till, eller folk som levde från en umma innan oss. Ibland kom det en profet till ett folk och sa till folket, bli muslimer. De blev muslimer och blev dödade direkt. Alltså, inshallah, de här är ju martyrer, men de har ändå inte gjort någon god gärning. Och inshallah kommer inte komma till elden, men generellt att de har inte gjort någon god gärning och kommer ändå att gå till paradiset. Så vad jag säger att man ska inte ta den här hadithen som ett bevis på att man behöver inte be eller fasta eller någonting alls. Det kan inte tolkas på det sättet. För att komma in i paradiset måste man göra goda gärningar för att få Allahs barmhärtighet. Det berättas också från Jarir ibn Abdullah. Han sa, vi satt med profeten alaihi salam. Och profeten kollade på månen och det var fullmåne. Och han sa, ni kommer se er en herre så som ni ser denna måne. Utan att trängas, eller det kommer inte finnas någon svårighet i att se den. Så om ni klarar av att alltid be innan soluppgången och innan solnedgången, så ska ni göra det. Och så läste han versen. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. Att prisa eran herre innan soluppgången och innan solnedgången. Surat al-Qaf, vers 39. Och den här hadithen finns i Bukhari. Och vad som menas med de här två bönerna är Asr och Fajr. Och som det sades i en hadith, den som ber de två kalla bönerna, Fajr och Asr, det som menas, kommer att gå in i paradiset. Så det är extra viktigt att man ber, dem på dess tid, Fajr och Asr. För det är ofta de tiderna där folk sover, kanske försover sig. Man har en tendens att sova på morgonen, och om man vilar på eftermiddagen så kan det vara svårt att gå upp och be Asr-bönen. Men i alla fall, hadithen bevisar att de troende kommer att se Allah Azza wa Jal. Och så nämnde han två hela sidor nästan med folk som berättar den här hadithen. Folk som narrerar den här hadithen, alltså som finns i kedjan. Bara för att bevisa hur otroligt autentisk den är. Och så säger han i slutet, alla dessa människor berättar att de har hört den här hadithen från de som narrerar hadithen då. Så det är som att du hör den direkt från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det här är någonting som de troende njuter åt, att höra såna här hadither, att de ska få se Allah Ta'ala. Och så nämner han de här sekterna som förnekar det här. Ja. Att de är fiender till sunna och fiender till folket av sunna. Och Allah kommer ge seger till sin sunna, till hans bok, till profetens sunna och till profeten sallallahu alaihi wasallam, även om de otrogna inte tycker om det. Sen nämner han hadith Suhaib radiyallahu anhu, som berättas i Sahih Muslim, där han säger att Allah sände bud alaihi salatu wassalam. Han sa, om folket av paradiset går in till paradiset, eller när folket av paradiset kommer in till paradiset, då kommer Allah azza wa jal att säga, vill ni ha någonting mer? Ska jag ge er någonting mer? Och då kommer de att säga, har du inte lyst upp våra ansikten? Har du inte tagit oss in i paradiset och räddat oss från elden? Och då kommer Allah att ta bort skynket eller höljet som finns mellan dem och honom. Och det finns ingenting som är mer kärt till dem än att få se på deras herre Azza wa Jal. Och sen så läste han versen, Lilladina ahsanul husna wa ziyada. Att de som gör det goda kommer att få al husna, paradiset, och någonting mer därutöver, vilket är att se på Allah Azza wa Jal. Och den här hadithen finns också i Sahih Muslim. Ja. Det har också berättats från Adi ibn Abi Hatim i Bukhari. Och där så sa han att profeten sa alaihi salatu wassalam, att ni kommer alla att möta Allah på domedagen utan att det finns någon som översätter eller förmedlar era tal, utan ni kommer alla att tala till Allah. Och det sade sig, han sa också, Laysa bainahu wa bainahu hijab. Och det finns ingenting mellan er och Allah. Vilket tyder på att de kommer stå framför Allah och de kommer att se Allah. Vilket också är ett bevis. Och Allah kommer att fråga, har jag inte sänt er sändebud som har förmedlat mitt budskap? De kommer säga, jo, herre. Allah kommer säga, har jag inte gett er pengar och nåd från mig? De kommer säga, jo, herre. Och då kommer folk att kolla på sin höger sida och de kommer inte se annat än elden. Och de kommer kolla på sin vänstra sida och inte se någonting annat än elden. Och då så sa Adi att jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga, så frukta elden om det så är med en halv daddel. Och den som inte hittar en halv daddel ska frukta elden om det så är med gott tal. Alltså vad som menas med hadithen är att gör goda gärningar, skänk pengar till de behövande om det så är någonting litet. För det här kommer att rädda er från elden, bi'idhnillah. Och om ni inte finner någonting, så det minsta ni kan göra är att tala gott. För det goda talet är sadaqa. Att säga någonting gott till sin broder är någonting som man belönas för. Vi går vidare till hadith Ammar bin Yasir, som berättas av Imam Ahmed. Det berättar Abu Mijlaz att Ammar en gång var imam. Han ledde dem i bönen. Och han bad väldigt kort, alltså typ snabbt. Han gjorde inte en lång bön. Men självklart så var den korrekt. Så folk tyckte att vad gör du så här kort bön för? Och då så sa han, vad då? Har jag inte kompletterat ruku och sujud? De sa jo. Han sa, jag läste dua i bönen. Jag gjorde en dua i bönen. Som profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra. Han sa, Allahumma bi'ilmika al-ghayb wa bi'qudratika ala al-khalq. Och Allah, jag ber dig. Du som har kunskap över det fördolda och som har makten över allt skapat, över allting skapat. Ahyini ma'alimta al-hayata khayran li. وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتَ الْوَفَاتَ خَيْرًا لِي. Låt mig leva så länge livet är bättre för mig. Och ta mitt liv om döden är bättre för mig. Jag ber dig خَشْيَتُكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ. Jag ber om att frukta dig öppet och dolt. Alltså i de gärningar jag gör öppet och alltså de dolda gärningarna i mitt hjärta, att jag alltid ska frukta dig. وَكَلِمَةُ الْحَقِّ fil ghadab wa ridha. Och att jag ska säga sanningen, alltid tala sanning, även om jag är glad eller arg eller nöjd. Alltså att jag alltid ska tala sanningen i alla mina situationer. Wal qasdu fil faqr wal ghina. Och att ta en medelväg, vare sig jag är rik eller fattig. Alltså inte slösa, var måttlig, vare sig jag är rik eller fattig. Och så kommer beviset här, وَلَّذَّةُ النَّظَرْ إِلَى وَجْهِكَ وَشَوْقَ إِلَى لِقَائِكَ. Och att få njuta eller få känna sötman av att se på ditt ansikte och att njuta av att längta efter dig. نعم. فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّ. Utan att behöva ta någon skada eller att drabbas av någon fitna. Och Allah, försköna oss bezina till iman, med tro, och gör oss till folk som vägleder. Och här säger Ibn Qayyim någonting väldigt vackert i hans Nuniya. Ibn Qayyim, han säger att والله ما في هذه الدنيا ألذ من الاشتياق العبد للرحمن وكذاك رؤية وجهه سبحانه hiya akmalu ladhati lil insani. Han säger att det finns ingenting i det här livet, i dunya, som är bättre och som man njuter mer av än att längta efter att möta Allah. Det här är det bästa som finns i dunya, i det här livet. Längtan efter att få möta Allah. Och det här är någonting man njuter av i det här livet. Och det finns ingenting man njuter mer av i nästa liv än att få se Allahs ansikte. Och han brukar också nämna att det här är som en slags drivkraft i det här livet. Att ständigt längta efter att få möta Allah subhanahu wa ta'ala. Så här nämndes det i den autentiska hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade be Allah om att få njuta av att se hans ansikte. Och att njuta av att längta efter honom. Vilket bevisar att det går att se alla och att man kommer att se alla i nästa liv. I Musnad Imam Ahmed. Det berättas också från andra av sahaba, Jabir ibn Abdullah. Han sa, och det nämns i Tirmidhi, att han satt en dag och var ledsen då hans far hade dödats. Och hans far hette Abdullah ibn Amr ibn Haram. Och hans far var muslim. Abdullah var muslim. Alltså Jabir ibn Abdullah. Hans far stupade i Uhud. Striden, slaget vid Uhud. Och då så sa profeten till honom, som en tröst, sallallahu alaihi wasallam: ska jag inte berätta vad Allah azza wa jalla har gjort med din far? Han sa ja. Då så sa han: Allah har aldrig tilltalat någon förutom bakom en hijab, bakom ett hölje, bakom någonting som gör att de inte kan se honom, förutom din far. Och han sa till din far: önska. Önska så kommer du att få. Och då så sa den här mannen: herre, jag önskar att du igen ger mig liv, att jag får gå tillbaka till det världsliga livet, så att jag får strida och stupa en gång till för din skull. Och då så sa Allah: nej, det är skrivet att ingen ska få gå tillbaka till det världsliga livet. Och då så sa Abdullah till Allah: okej, men förmedla då för de som är kvar på dunya. Alltså förmedla, ge dem glada nyheter. Och då sände Allah ner den här versen: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّ. Den här versen i surat Ala Imran 169. Att Allah säger: och betrakta inte de som fallit i kampen för Allahs sak som döda. Nej, de lever hos Allah och han försörjer dem. Och den här hadithen är autentisk. Så den här hadithen bevisar att martyrerna lever, fast de lever ett liv som kallas för Hayatul Barzakhia, som man lever i livet efter detta. Och det har sagts i vissa hadither att de här martyrerna får vara i paradiset och vänta på domedagen. Och att deras själar ska vara i fåglar i paradiset, och de får flyga runt och äta vad de vill fram till domedagen. Och det är det som menas med att Allah försörjer dem. Alltså de får flyga omkring och äta från frukterna i paradiset fram till domedagen, då deras själar kommer att återförenas med deras kroppar. Tajib. Och sen säger han kapitel om vad som har nämnts, och jag hoppar över massor med hadith för att förkorta här. Kapitel vad som har nämnts från vissa av sahaba. Det har berättats från Abu Bakr Sadiq radiyallahu anhu att Abu Bakr läste den här versen: lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Att de som gör det goda kommer att belönas med al-husna, alltså paradiset, wa ziyada. Han sa: al-ziyada är att få kolla på Allahs ansikte. Al-ziyada är att få kolla på Allahs ansikte. Och Ali har också sagt: min tamam ni'ma دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. Från den största av belöningar är att man ska tas in i paradiset och att få njuta av att se Allah tabarak wa ta'alas ansikte där i paradiset. Abdullah ibn Mas'ud, han sa när han var i Kufa en gång, han sa: wallahi, det finns ingen människa förutom att han kommer stå ensam med Allah ta'ala på domedagen, så som ni står, så som en person står ensam under fullmånen. Och Allah kommer att säga: människa, vad är det som fick dig att gå vilse tre gånger? Hur har du besvarat profeternas kall tre gånger? Och så kommer han att säga, Allah kommer att säga: hur har du agerat med den kunskapen du fick? Tre frågor. Människa, vad ledde dig bort från mig? Hur besvarade du profeternas kall? Och hur agerade du med den kunskapen du hade fått? De här frågorna är viktiga. Så man kan fråga sig själv: om jag har avvikit från någonting som Allah har beordrat mig, vad har jag för ursäkt? Profeterna har beordrat, jag har inte lytt, vad har jag för ursäkt? Jag hade kunskap, men jag agerade inte, vad har jag för ursäkt? Och självklart svaren på alla tre frågor är: jag har ingen ursäkt. Det finns ingen riktig ursäkt som man kan ge till Allah på domedagen, förutom att man har fallit kort och man har syndat. Så därför är det viktigt att man ständigt ber om förlåtelse. Ibn Abbas, han sa: alla som går in i paradiset kommer att se Allah Azza wa Jal. Han frågades: kommer alla som går in i paradiset att se Allah Azza wa Jal? Han sa: ja. Och sen nämnde han massa andra sahaba och kapitel om de från Tabi'un som säger att uttalanden från Tabi'un i den här frågan. Och han nämnde massor med namn. Sa'id ibn Musayyib säger ziyada är att få se Allahs ansikte. Al-Hassan säger också det. Abdurrahman ibn Abi Layla säger samma sak. Hamad ibn Zayd, Thabit. Massor av salaf, han nämner massor med namn här, som alla säger samma sak. Att de troende kommer att se Allah i nästa liv. Ali ibn Medini sa: jag frågade Abdullah ibn Mubarak om Allahs uttalande. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Låt den som hoppas på mötet av sin Herre göra rättfärdiga gärningar. Abdullah ibn Mubarak, han sa: den som vill se på Allahs ansikte, den som vill se på sin skaparens ansikte, ska göra rättfärdiga gärningar och inte sätta någonting vid hans sida. En man från Tabi'in som hette Shariq ibn Abdullah. Det berättas från en man som hette Ubad. Han sa: vi träffade Shariq för 50 år sedan. Och jag sa till honom: Ya Abdillah. Vi har ett folk från Al-Mu'tazila, den här sekten som förnekar att man ska se Allah. De förnekar vissa hadither, som att Allah kommer ner till den lägsta himlen den sista delen av natten, och att Allah kommer att ses i paradiset. Så han berättade hadither från cirka 10 av sahaba. Han sa: vi har fått vår religion från ett tabi'in. Alltså de som träffade sahaba. Och de fick sin kunskap och sin religion från profetens kompanjoner. Och vart har dessa människor fått sin religion ifrån? Eller hur? Bra fråga. Vår religion kommer från profeten sallallahu alaihi wasallam. Var kommer deras religion ifrån? Och som vi sa redan, ser att deras bidda och villfarelse tog de från grekiska filosofer när de började översätta böcker. Och att de fick också vissa dogmer och ideologier från judarna. Och sen avslutar han med att nämna vad de fyra imamerna har sagt: Imam Malik, och Shafi'i, Abu Hanifa och Imam Ahmed. Och vi kan nämna några uttalanden. Malik ibn Anas sa: folk kommer att se på Allah Azza wa Jal på domedagen med sina ögon. Imam Malik sa, det finns ett folk som säger att Allah inte kommer ses på domedagen. Han sa, as-safe, as-safe. Svärdet, svärdet. Alltså, som vi nämnde innan, och det kommer komma Imam Ahmed, han sa, en person som förnekar att man ska se Allah på domedagen, han är inte muslim, för han går emot vad som står i Koranen och vad som står i Sunna. Och en person som kommer med sånt här, kan man säga, kätteri eller sån här avvikelser, som börjar förneka saker från Koranen och Sunna, ska man ta inför en islamisk domstol, alltså om det är ett islamiskt land, och man ska bevisa för honom att han har fel, och om han vägrar att återvända så är det dödsstraff på honom. För alltså han har lämnat religionen, han har förnekat vad som står i Koranen, och sånt här är inte tillåtet. Och det var därför han sa att han ska förtjäna svärdet. Imam Ahl Sunna, Imam Ahmed ibn Hanbal, han sa, en man frågade honom, han sa, ska folk inte se Allah i paradiset? Ska vi inte acceptera de här haditherna? Så Imam, han sa, de är autentiska. Och ingen förnekar de här haditherna förutom en mubtadi, en innovatör. Eller en person som inte har någon förståelse i religion. Han frågades också, tror du på att man ska se Allah på domedagen? Han sa, självklart. Den som inte tror på det, han är Jahmi. Alltså han tillhör de vilseledda sekterna. Och Jahmi är en av de värsta sekterna. Och han sa också, den som säger att Allah inte kommer ses på domedagen, han är icke-muslim. Må Allah förbanna honom och vara arg på honom. Och så nämnde han bevisen från Koranen och så vidare. Och de nämner liknande berättelser. Och vi har tidigare nämnt från Imam Shafi'i att han använde versen i surat al-Mutaffifin som bevis på att de icke-troende kommer inte att få se Allah på domedagen. Som ett straff. Det kommer finnas någonting emellan dem och Allah. Imam Shafi'i sa att det här bevisar att de troende kommer att se Allah som en belöning. Då de icke-troende straffas med att inte se honom, så kommer de som står alla nära att belönas med att se honom. Och så nämner han ett, vi kan avsluta med det, ett uttalande från Imam eller Imma som man kallar honom för, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma, i hans bok som lär vara Kitab Tawhid, att han sa, de troende har inte olika åsikter, att alla troende kommer att se deras skapare på domedagen. Och den som förnekar det här, han är inte troende och anses inte heller vara troende hos de troende. Så det här är viktiga kriterier som nämns här. Att Imam Ahmed nämnde att den som förnekar det, han är Jahmi. Och det kan vi ta generellt, att den som förnekar Allahs namn och attribut, han är inte en person som följer Ahl Sunnas väg. Utan han är en innovatör som har avvikit från den korrekta islam. Ibland undrar folk om sig, hur vet man att en person är sunni eller inte sunni? Alltså följer rätt islam eller fel islam? Det här är en av de sakerna man kan använda. Om en person förnekar vissa av Allahs namn och attributer, så är han inte från Ahl Sunna. Så han är vilseledd, han är från Ahlul Bida. En person som har avvikit från den korrekta islam. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.